Vi har ju sagt att vi ska försöka oss på ett svårt ämne som de flesta har läst eller hört talas om i någon form. Ibland har det varit kopplat till Gamla testamentet för kristna, skapelseberättelsen där. Och vi har ju sagt att vi ska tala om detta. Och det är inte lätt, för det är ju förenat med så mycket möjligheter till missförstånd, man kan uppfattas som foliehatt, man kan uppfattas som sekteristiskt och flummigt, och liksom, det kan kallas för konspirationsteorier och allting. Sen vill vi ju försöka förhålla oss till det här också på ett så naturvetenskapligt sätt som möjligt. Och just det, du som är läkare och har naturvetenskaplig bakgrund, har du några visa ord att börja med?
Ja, det är ju hela det här stora ämnet då, som Anders kallar den esoteriska grunderna. Och som du säger så när man läser det så låter det delvis som en blandning av poesi och mytologi. Och ja visst, jag då som läkare och forskare, jag förstås vill ju att det ska gå ihop, att det inte ska vara vad ska man säga, fantasier som går emot annat som vi tycker oss veta är sanningar. Det är som en sorts skapelseberättelse sett från Ambres icke-fysiska andliga sida. Och det är ju som han har sagt också att det går inte att förklara och att förstå med våra fysiska referensramar. Och så är det faktiskt. Utan man får försöka ta det till sig delvis med känslan. Och jag tänker så här att det finns ingenting i vår fysiska värld som direkt motsäger det han säger. Och det finns ingenting heller som man kan så att säga bevisa att så här är det. Okej. Då lämnar jag det på det sättet att det här är vad Anders förklarade med från sin sida. Det är också på sätt och vis som en utvecklingslära som av hela universum, kan man säga, från Big Bang och framåt. Och, så kan man faktiskt se det. Men det svåra är ju då att prata om det här, eftersom ord ger ju såna olika och oförutsägbara associationer. Jag menar, ta bara ordet Gud, som jag menar för en muslim ger vissa associationer och för en ateist andra. Och så när man pratar om ordet Gud så vet man inte alls vad de andra människorna tror att man menar. Och jag menar även saker som att synda eller brott. Det betyder en sak i en kulturkrets och någonting helt annat i en annan. Så det svåra är att berätta om det här utan att de ord vi använder liksom ger fel associationer som vi egentligen inte menar. Mm. Så att vi får väl börja lite försiktigt och försöka att successivt också liksom förklara vad vi menar. Vi försöker oss på det här som vi har funderat över länge, hur vi ska kunna berätta om utan att det ska leda fel.
Känner du att du ur en läkares perspektiv har sagt det du vill säga för att förbereda marken för ett sånt här svårt samtal?
Ja, jag tänker vi får väl ta det här med esoteriska grunderna i flera olika omgångar. Inte bara i den här poddepisoden, utan vi får ta det sen också. Och ta det liksom nivå för nivå. Som en lök, man tar lager för lager. Och försöka att förklara vad vi menar.
Men då får vi kanske komma ihåg också att vi är ju fyra olika människor, även vi, som har olika bakgrunder och kanske olika sätt att uppfatta saker och ting på. Så vi kommer ju också utgå från vår egen bild av det Ambres har sagt. Men det är ju det som är det fina med det här samtalet, att vi speglar oss också i varandra när vi talar om detta. Och en sån viktig och svår berättelse som just skapelseberättelsen får vi väl då försöka, ja, som du säger, dela upp, och vi får se hur mycket vi får med i detta samtalet, och så får vi fortsätta i andra episoder med det vi känner att vi inte kommer att ta med. Men vi låter samtalet flyta på som vanligt då, och så att det blir, ja, att vi hjälper varandra fram i berättelsen. Men Sonja, du har förberett en liten text.
Ja, den här kommer då från Drömmandets natur, som är, ja, det är en sammanställning från olika inspelade band av det som Ambres har pratat om. Och där pratar han också om skapelsen. Så jag har tagit ett litet utdrag ur det. Och så tänker jag att jag bara läser det. Och ja, då är det alltså Ambres som talar här. Nu talar jag om de ursprungliga tillstånden av Moder, Fader, Gud. Om det stillestånd som en gång var. Det fanns inget drömmande. Den första symbolen var en skål. Den skålen innehöll all kunskap. Den innehöll också tvåsamhet, det vill säga maskulint och feminint. Plus och minuspol. Yin och yang, om ni så vill. Det var i vila, det var i stillhet. De två grundelementen representerar någonting som är absolut beständigt, nämligen Moder, Fader, Gud. Någon frågade mig, vem skapade skålen? Det medvetandet. Jag säger, det vet vi inte. Vi söker också efter svaret. Är det så att det finns en ännu större genomgripande kraftkälla? Vi börjar ana att det är så. Att universums puls inte bara är i det här systemet som ni befinner er i. Att det finns så som en stor kosmisk in- och utandning där utvecklingen hela tiden går i sin ton. Så säger vi att det sker så som en kosmisk impuls. Att själva skålen på sätt och vis blir besjälad, befruktad. Moder, Fader, Gud vaknar på något sätt ur sin djupa kosmiska sömn. Det speglar varandra, och här har vi den första rörelsen. Det vill säga den gudomliga drömmen, den första drömväven. Jag kallar den för utvecklingsspiralen. Ja, det var en liten bit.
Fint.
Han har ju också nämnt det här som intet och reflexen, tänker jag. Men här beskriver han det som en skål. Som innehåller allt, fast det är helt stilla. Det är ingen rörelse.
Alltså ett tillstånd innan det vi kallar för Big Bang.
Ja, det är väl också något som det kan liknas vid.
Ja, i Bibeln säger man ju i begynnelsen var det öde och tomt. Och ett annat sätt som han har beskrivit det, som jag tycker är så härligt. Han säger att i det här tillståndet så var Moder, Fader, Gud både drömmen och drömmaren. Och kunde liksom inte finna sin egen kropp.
Mm.
Eftersom den drömda verkligheten uppgick liksom i, ja, i Guds egen kropp. Det är ju jättesvårt att beskriva det här. Men i och med den här rörelsen så splittrades Gud i en oändlig mångfald av delar och började söka efter sig själv. Och började ställa frågan som vi alla ställer. Vem är jag?
Ja, och då vill jag också sätta in att när vi då använder ordet Gud så menar vi inte Bibelns beteckning av Gud eller den muslimska beteckningen av Gud.
Vi menar alltså Moder, Fader, Gud.
Ja, vi menar ja, det som hela universum består av. Och inte en personifierad Gud.
Nej, det är mera som en kraft. Nej, och jag vet också någon gång när det här med, vi säger medvetenhet, men jag vet att andra har sagt, nej, men det är inte en medvetenhet som vi ser det. Så att, det är som att vi kan inte greppa det. Det är min känsla. Men det är ju det som jag tycker också är intressant i det här, för det här som ligger vilande innehåller också de här två polerna. Men att så länge det är vilande så är det ju en enhet. Men i och med första rörelsen så börjar ju en samverkan mellan dem, kan man säga. Och vi nämner ju också här grundelementen. Det har vi ju varit inne på tidigare, att det är någonting som vi också bär på. Som vi har fått med oss som en länk till den här ursprungliga, ja, kraften eller medvetenheten. Och i de här ursprungliga feminina, maskulina aspekterna, grundelementen, så finns det ingen kamp. Han beskriver att de kan byta plats när som helst och det är en samverkan. Och vi ser ju gärna det här när det är två poler, så är det krafter som är motsatta varandra och därmed är det en kamp eller en strid. Men så är det ju inte i de här grundelementen. Men det är ändå rörelse.
Men samtidigt tycker jag att han har beskrivit den här, när intet klyvs i två halvor så uppstår det en kopia av intet. De här polärerna skiljs ju från varandra, speglar varandra. Det ena är ju det maskulina och det andra är det feminina. Och så uppstår en rörelse mitt i.
Ja, fast jag uppfattar det inte så. Om det då är en reflex, inte då reflexen, då måste det finnas båda krafterna i varje. Det tänker jag, det är ju samma med oss, det vi bär på. Vi bär ju både på det maskulina och det feminina, vare sig om vi är man eller kvinna.
Jag tänker att det ena utesluter inte det andra. Jag tänker att det kan vara både och.
Ja, det är möjligt.
Det är liksom olika nivåer. Liksom så som att jag är född som kvinna, men jag är både man och kvinna. Så jag tycker ändå att det den här klyvningen i det maskulina och feminina. Jag har ändå tycker mig ha hört att han har sagt det. Men det kan vi ju ha hört olika saker. Men jag tycker inte det ena behöver utesluta det andra.
Nej, det, oavsett så är det liksom. Vi försöker göra oss en bild och att verkligen ta in det.
Och i den här rörelsen då så skapas ju då den här utvecklingsspiralen. Och om man tänker sig den här spiralen. Den finns ju egentligen i alla utvecklingsformer. Spiral är ju ett, om vi tänker oss att vår sol ingår ju i Vintergatans galax. Och hela Vintergatans galax består ju av miljarder stjärnor, varav våran sol är bara en. Och Vintergatan rör ju sig i en hissnande spiral. Så hans beskrivning av utvecklingsspiralen är ju verkligen naturvetenskapligt ur den aspekten, det vi vet från astronomiska beskrivningar. Och det är väldigt häftigt att tänka sig att vi ingår i ett så hissnande universum.
Ja, men då får vi nu försöka förklara vad som menades med en utvecklingsspiral. Men innan vi gör det, då säger vi alltså att utvecklingen började i samband med att moder, fader, Gud, allmedvetandet visste inte vad det var, men visste bara att det var allt. En reflex uppstod och en rörelse startar. Och i samband med att den rörelsen startar så har vi också utvecklingsspiralens ursprung. Vad ska vi säga om utvecklingsspiralen? Ska du ta det, Gösta?
Jag tänker mig så här. Och överhuvudtaget det vi pratar om här i den här podden, det är ju inte vad Andres har sagt, utan vi pratar om vår uppfattning och minne och reflektioner över vad Andres har sagt. Ja, jag tänker mig, apropå det utvecklingsspiralen som du säger, det börjar ju, jag menar, vår fysiska verklighet startade i och med Big Bang. Och i och med Big Bang, för det så fanns ju inte tid. Tid är alltså en parameter som finns i vår fysiska verklighet. Så att Big Bang skapades, i och med Big Bang så skapades vår fysiska verklighet, så kan man väl kanske säga. Och från början så var det ju då jättemycket materia som var jättesamlad, alltså då som man föreställde sig i väldigt het koncentrerad plasmaform, som sen har gått vidare till alla möjliga andra former under tiden. Och man kan ju räkna ut också, man vet ju hur länge vår fysiska universum har funnits, ungefär hur lång tid det är sedan Big Bang. Men det här då som Anders berättade om, det är ju mera hur vår fysiska verklighet ser ut från andra sidan, så att säga. Eller beskrivet med andra ord än vår fysiska referens. Så ja, det är inte så lätt att förstå, och ännu svårare att försöka beskriva det han har sagt. Jag tänker så här också, för han delar ju upp det i olika eror, och då så tänker jag, aha, hur kan man försöka korrelera det till det vi vet om universum och om världen? Så ja, det är klart, först så var det bara den fysiska dimensionen bestod bara av plasma. Och sen efter det så säger Anders, så kom det en episod som man kallar gas. Och ja, det kan man ju säga att elementarpartiklarna i plasman slog sig samman till atomer, och det bildade alltså då gas, kan man säga. Och stjärnor består ju till allra största delen av jättehet plasma med kärnreaktioner och gas. Sen pratar jag Anders om att sen tredje epoken då bildades mineraler. Ja, så är det ju förstås att inne i stjärnor så sker det reaktioner så att det bildas andra tyngre grundämnen, som ju då bildar mineraler och stoft och klumpar ihop sig till meter och så vidare. Så att mineraler och mineralriket som Anders pratar om. Sen pratar man om fjärde epoken som är växtriket. Och ja, så kan man ju se det. Visst, när mineralerna har klumpat ihop sig till planeter så finns det förutsättningar för att komplicerade molekyler interagerar till att kunna replikera sig själv. Och ja, då har man ju växtriket, kan man säga. Och sen pratar Anders också om nästa epok eller nästa stadium, eller vad man ska kalla det, som han säger att är djurriket. Och ja, det är ju en sorts vidareutveckling, kan man säga, av växtrikets organismer. Och sen den sjätte epoken är människosläktet, som ju då är en större medvetenhet. Vi har ju då en större medvetenhet om resten av världen jämfört med djuren då, till exempel. Och en större självmedvetenhet, på gott och ont, kan man väl säga, framförallt i dessa tider. Så ja.
Samtidigt som människan inte står utanför eller separat från hela den här utvecklingsspiralen, utan vi bär faktiskt med oss minnet av hela spiralen, från dess ursprung till människans skapelse.
Mm. Precis.
För att göra en bild så kan man ju säga att hela spiralen skulle man då kunna kalla för en era. Och en era består ju då av 14 deleror. Du beskrev ju nu de första 6, va? Men det finns ytterligare en era. Gösta, tänkte jag.
Ja, fortsätt att berätta.
Ja, det han har beskrivit är ju då att om man tänker sig en vidareutveckling utifrån den här olika medvetande från då plasma, gas, mineral, djur, växtmänniska så ska ju då det han beskriver, den gudomliga människan, utvecklas.
Här får vi nog vara lite tydliga med, om vi ska, du säger 14 deläror, men vi talar samtidigt bara om 7. Det vill säga plasma, gas, mineral, växt, djur, människan, det är 6. Och så den 7:e då, som binder samman hela utvecklingen och arvet.
Alltså det går ju inte att mäta nere i kronologisk tid.
Nej, det gör det inte, men du sa 14 deläror och nu har vi nämnt 7.
Varför? Just det, men jag menar en det är ju flera som ingår, deläror som ingår i de här olika utvecklingsformerna så att säga.
Är det inte så att det är 7 gånger 2 att de går?
Ja, fast det där har jag frågat honom och det där kan, om vi ser fram upp till, om vi tänker oss att spiralen är snävare i början och sen så blir den liksom större i sin form tills att man, ja, man kallar det för ekvatorn eller mitten av liksom spiralen. Då har man ju kommit till mineralriket, så att det går inte riktigt att säga att liksom varje utvecklingsera i sig och så många eror. Jag har liksom inte riktigt fått kläm på det där. Ni kanske kan hjälpa mig.
Jag tror att vi ska försöka att inte gå in för djupt. Det här är nog förvirrande och ja, svårt i alla fall. Verkligen. Men jag tänker så här. Eftersom vi, eller vår andliga aspekt, alltså vår själ eller ryttare eller så, hör ju hemma och kommer från den icke-fysiska delen. Och är också på så sätt, eftersom vi då är delar av den stora gudomen, också med, på sätt och vis medskapare till alltihopa det här från början. Och att vi som delar av gudomen från början och fortlöpande ville vara med i hela den här fysiska universums resa, utveckling och varande. Och så beskriver han att de första delarna, då, det här med gas och plasma och mineral och växter och så vidare, så, och djur också, så då vidhäftade vi, kallar han det, det vill säga tog del av hur går det, hur är den här sortens fysiska universum. Medans när det blev människa så deltar vi mer än att bara det han kallar vidhäftar, utan då är det mera handfast, det att vi alltså inkarnerar mer handfast i som människa. Men att hela tiden så har vi deltagit för att ta del av hela den här fysiska universum.
Jag tänker när vi säger vi, kan vi ju koppla det till det här tidigare begreppet som vi har haft, ryttare.
Ja, men jag sa det.
Att som, aha, jag hörde
som,
inte det.
Som själar eller som ryttare, alltså som delar, okay, av gudomen. Ja, så att det, vi som delar av gudomen är medresenärer, vill ta del av hur fungerar det med ett fysiskt universum och hur är det?
Ja, som jag har sagt innan, vi är ju medskapare.
Ja, för jag då är det för i och med att den här medvetenheten, att det här är skapat för att skapa mer medvetenhet på ett sätt. Och i det så är vi viktiga delar i och med att vi ska säga, har en, man kan säga en uppkoppling till den här ursprungliga kraften som vi kallar Fader, Moder, Gud. Och så på det viset är vi med och för skapelsen framåt. Men problemet kan man väl säga nu, eller ja, kanske har varit ganska länge, är att vi har glömt bort det. Vi har glömt bort vår betydelse på ett sätt. Vi har glömt bort vilken kraft vi bär, vilken kunskap vi bär. Mycket genom att egot gör att vi blir så fångade i den här fysiska verkligheten.
Det är en bra och viktig beskrivning, som du säger. Vi har glömt bort vilka vi är, utan vi har helt och hållet somnat in i våra egon.
Ja, vi tror ju oss vara separerade. Att vi är, som vi beskrev det vid tidigare tillfällen, att vi tror att vi är löv på ett träd. Men vi är ju hela trädet. Liksom det. Vi har förlorat kontakten med planeten och med universum och med vår kraft. Att vi tror oss vara separerade och att vi ser mycket till vårt egobehov. Och vårt behov att liksom överleva och tappa kontakten då med vårt inre jag.
Mm. Ja. Många naturfolk har ju sett hela naturen på ett annat sätt. Hela naturen som besjälad. Och att vi är en del av det hela och att vi måste visa hänsyn och att hela naturen är besjälad. Och man pratar om den stora anden och så vidare. Vi har ju kommit bort ifrån det.
Ja, där tänker jag också. Det står väl någonstans för mig i Bibelns skapelseberättelse att människan är satt att förvalta den fysiska planeten. Men vi har ju istället skövlat den. Ja. Och det är mycket för att vi har inte kontakt med, om man säger, ser jorden då som vår moder på ett sätt. Ja, men där tänker jag också att där har ju religionerna hjälpt till. För vi har satt, om vi nu har den här i religionerna, en väldigt sträng gud där det gäller att följa vissa regler och göra rätt och alltihopa, så har vi ju blivit så fångade i att vi är på ett sätt otillräckliga och fel.
Ja, religionerna målar ju till stor del upp då en svartsjuk, straffande gud.
Ja.
Som ju blir då helt, helt konstigt.
Jo, och så många krig och kamper som då förts i vem har den rätta guden dessutom.
Ja, precis. Ja.
Så det är inte lätt att vara människa. Kan man
Nej, men det är lätt att bli förvirrad.
Ja.
Nej, men alltså, vi har ju pratat om en sömn. Att vi inte minns ursprunget. Det talas i Bibeln om både kunskapens och livets träd på den ursprungliga platsen. Där skapelsen började. Jag menar, människan, vi har ju blivit bundna i en fysisk kropp. Så vi har förlorat minnet av vårt ursprung. Och det är därför också vi går omkring och tror att vi är en fysisk varelse. Vi är kött. Och då är man ju ganska lätt styrd och har glömt hela ursprunget som vi faktiskt då enligt den här Ambers skapelseberättelse bär med oss.
Ja, och hela den här berättelsen tycker jag handlar ju mycket om den här varsamheten, att vi bär minnen och vi är en del av hela vår jord.
Ja, vi är ett med allt skapat. Vi kan inte skilja oss från någonting i naturen. Om man lyfter på en sten så finns vi där, men också i stenen. Om man tar på ett träd så är vi där. Men också i mossan. Vi finns i allt som har manifesterats.
Ja, så är det verkligen. Jag menar, vår kropp är verkligen del av naturen. Jag menar, vattnet i naturen kommer lite senare, några dagar senare, att vara en del av vattnet i min kropp. Och mineralerna i naturen och växterna kommer lite senare att vara de delar som bygger upp min kropp. Och utöver det så har vi då egot. Som man identifierar sig med, som i stort sett bara är mina uppfattningar. Och alltihopa det är ju flyktigt och hör till den här jorden och den här majan som man beskallar.
Jag tänker också på att Ambres pratar ju också om att innan människan hade fysisk kropp så var vi ju mera, alltså, han säger ju att människan är ju, vi har ju de här, ja, auran kan man kalla det för, men också en sorts eterisk fluidium. Där de här, kan man säga, andra energikropparna finns. Känsla, tanke och så kollektiva medvetandet. Och det fanns ju innan vi fick kropp. Och att att det var det som beskrivs som syndafallet i Bibeln är att vi fick den här fysiska kroppen och då började skapa det här egot och blev fångade i det.
Vi blev fångade i det, ja.
Ja, så att, men samtidigt har det ju funnits genom tiderna mästare som kommit till jorden för att visa oss vägen på att vi har en större tillhörighet. Mm. Men också i och med att vi har den här själen eller ryttaren och att vi är bärare av de här grundelementen och även det som Andres, vi har tillgång till det här som kallas vägvisaren som är en del av den ursprungliga moderfader Gud. Så har vi aldrig blivit lämnade ensamma på det viset. Men samtidigt så upplever vi oss som ensamma. Och vi söker tillhörighet och gemenskap på alla de möjliga sätt. Så det är ingen lätt vandring.
Nu för tiden så är det ju på sätt och vis enklare att förstå det. Om man tänker på till exempel dataspel. Där en person sitter och styr en figur som har vissa egenskaper och så vidare och styr hur den figuren agerar. Det är också så vi gör med vår kropp. Vår kropp är en figur som har vissa egenskaper och vi styr hur den figuren agerar. Eller ännu mer om man har sådana här VR-glasögon på sig och till och med går runt i ett virtuell omgivning. Så att, ja, det är så det är. Vi som ryttare eller som själar är inte här på sätt och vis. Vi hör inte till den fysiska dimensionen. Men vi har då inkarnerat i kroppar, i människokroppar. Det vill säga vi tittar ut genom ögonen och vi hör genom öronen. Och vi agerar och interagerar på den här nivån, i den här fysiska frekvensen.
Jag tänker att, och där är det viktigt att komma ihåg att till skillnad från dataanimeringar och så måste vi komma tillbaka till känslan av att jag faktiskt styr mitt liv. Och att inte fastna i majan och rotsystemet som vi pratat om och göra precis som alla andra. Utan verkligen känna att jag kan drömma min egen dröm. Jag behöver inte göra som alla andra. Och det är det vi är på väg att försöka återfinna kraften i oss själva.